är berömd författarinna. Då kunde hon till och med få tala på engelska.
And I expect to see all this come to us from the United States of America. I believe that it is in the great daughter country to the west where the most radiant dream of all Mother Europe will be fulfilled.
Hello, America. You just heard a speech by Miss Selma Lagerlöf, the famous Swedish writer, which came to you from Stockholm. We now return you to America.
Den berömda svenska författarinnan fröken Selma Lagerlöf den 12 februari 1933. 1935 så kunde man höra Farbror Sven på annonsera denna kvinna.
Stockholm mot alla. Hennes kungliga höghet, prinsessan Ingrid, önskar att innan hon lämnar vårt land rikta några ord till sina kända och okända vänner. Prinsessan Ingrid.
Allt sedan min förlovning för 2 månader sedan har jag fått erfara så många bevis på vänlighet och förståelse från alla delar av Sveriges land att jag helt naturligt nu vill ge uttryck åt min varma tacksamhet härför. Nu har jag dessutom fått mottaga en sådan mängd vackra och nyttiga bröllopsgåvor att jag verkligen känner mig alldeles överväldigad. Jag tyckte då att det naturligaste var att jag begagnade mig av radion för att kunna nå så många som möjligt av alla dem som deltagit i de förtjusande gåvorna eller eljest på ett eller annat sätt visat mig vänlighet.
Även om kvinnor inte fanns bakom mikrofonen så insåg även Radiotjänsts herrar att de fanns som lyssnare. Och redan på 20-talet så kommer Praktiska kvarten som under några veckor år 1935 handlar om konservering, livräddning på badstranden, trafik och konsten att göra oskyldiga cocktails. I radion där skulle kvinnors intressen handla om mat. Och otaliga tycks de lantgårdar och lanthushåll vara där man traskar ut och in med mikrofonen och frågar om korv- och strumpstoppningsmetoder. Och då får också lanthushållsskolan Brogård utanför Uppsala besök och julslakten går igenom dag för dag.
Och andra dagen så börjar vi också med korvberedning och en hel del annat. Och nu tycker jag att en av flickorna själva kan berätta vad vi hur vi gör. Till exempel fröken Kjellberg som har varit överslagd den här gången.
Ja, jag har till exempel tagit vara på allt fritt och dessutom har jag kokat buljongen. Här har vi till exempel fettpaket. Det är flottyr, både fin och enkel flottyr som vi använder till stekning. Det blir en synnerligen fin stekskorpa om man steker i flottyr. Och sen har vi här, det är alltså en blandning av ister och talg.
Så ni tar väl vara på fettet här?
Ja, vi är mycket noga med det och smälter ner allting så att ingenting går till spillo. I synnerhet i de här tiderna.
Det här stora troget då, vad är det?
I det har vi gjort pölsa. Genom detta sättet tar man tillvara inälvorna. De kokas och kongren kokas också och så blandas det tillsammans med kryddor. Sedan använder vi det ofta på frukostarna. Vi steker upp det i het flottyr och serverar oskalad potatis och lingon till. Det är mycket omtyckt åtminstone här på Brogård.
Ja, det låter ju verkligen gott.
Präktiga lanthusmödrar. Men i storstaden, där fanns på 30-talet andra slags mammor.
Med udd och papir jag i min vanlighet tror. Det finns resonant för en visa som blir ungdomens hyllning till mor. Det finns ingen mamma som min som om en uppfostran så lagt sig vind. Hon visar mig varje etapp i sin från Hollywood lärda make-up. De kvällar som hon är på nattklubben så lär hon steppa mycket bättre än den där fritt är. sådana cocktails på Värmås och gym.
Sickan Karlsson i en inspelning från en revy 1936 där hon sjunger om den moderna storstadsmamman som målar sig och steppar bättre än Fred Astaire och är bra på cocktails och gin. Men skulle man döma av radion så finns kvinnorna i hemmen, framförallt i lanthushållen. Den yrkeskår som oftast diskuteras när det gäller kvinnor under både 30- och 40-talet, det är hembiträden. Och arbetarhustru, de skymtar i ett föredrag av Eva Wigfors från 1936. Och på Kungsgatan där Radiotjänst håller till, där är lika tom på kvinnliga journalister. De verkar inte finnas, men ser man efter i tidningarna så visst finns de. En kvinnlig Wallraff, Ester Blenda Nordström, dyker upp redan på 10-talet i dagspressen. Hon tar plats som piga och skriver om det, en piga bland pigor. Margareta Berger som själv arbetar som journalist och forskar om kvinnopress. Hon kan berätta om kvinnliga krigs- och utrikeskorrespondenter redan under första världskriget.
Och då hade DN en flicka i Petrograd, heter det, eller heter det Petersburg, mitt under revolutionen. Och en flicka från Aftonbladet fick följa med transporter utav ryska krigsfångar från Tyskland efter 1918. Och Eva Höckeberg gjorde ett stort reportage bort i Volga-trakten.
Men att det blev kvinnor, hängde det ihop med att de ofta hade studerat språk och kanske var
det
duktiga?
Det kan ha det, nu ofta, de var inte så många, utan det är mer att man hittar dem. Och de var språkkunniga, de var i allmänhet betydligt språkkunnigare än sina manliga kollegor. Och det är sagt bland dem, dessa gamla årgångar, att när det gällde att intervjua tillresande utlänningar så var det flickorna som skickades att göra jobbet som regel. Det var mycket vanligt.
Barbro Alving åker för Dagens Nyheters räkning till olympiaden i Berlin 1936. Året därpå far hon till Spanien mitt under brinnande inbördeskrig. Och om det får hon sen berätta i svensk radio.
London Motala. Tillsammans med två svenska journalister sitter jag i en fridfull BBC-studio i det alltjämt kröningsuppsluppna London. Men vi har inte mötts för att diskutera kröningen, utan för att tala om ett ämne av helt annan art. Det förhåller sig nämligen så att bland de svenska journalister som kommit till London med anledning av kröningen befinner sig det veterligen enda som besökt inbördeskrigets Spanien. Barbro Alving och Kjell Strömberg. Fröken Alving har sett kriget på regeringstruppernas sida och doktor Strömberg på Franco-sidan. Spaniens gränser hör ju till det mera svårforcerade. Vad var ert mål, fröken Alving?
Jag skulle till Madrid.
Och ni, doktor Strömberg?
Också till Madrid.
Men eftersom ni befann er på var sin sida om fronten så måste ni välja högst olika vägar för att komma fram till ett gemensamma mål.
In i Madrid kom jag ju inte, men jag hade i alla fall tillfälle att studera den genom sejskikare på takterrassen till ett sönderskjutet hus i en förstad där vi intog en frugal lunch ett par kilometer ifrån Madrids centrum. Vi var så nära att vi mycket väl kunde urskilja exempelvis det korintiska kapitelen på kungliga slottets praktfulla och absolut, så vitt jag kunde se, absolut oskadda alla monumentalbyggnader. Jag tänker då särskilt på de stora klubbarnas hus. Dessa ömtåliga takren föreföll mig oskadda, orörda utav bombardemangerna. Och med rörelse kände jag givetvis igen telefonikans väldiga pyramid. Också så vidt jag kunde se, intakt.
Det var Madrid utifrån. Fyllnaden var inte stor. Men ni, fröken Alving, som var inne i staden, ni har kanske en annan minnesbild av den.
Ja, det kan man nog säga. Och jag kan tala om för doktor Strömberg att på nära håll ser telefonikan sannoliken inte intakt ut. Inte heller de stora klubbhusen. Så som telefonikan är placerad mitt i hjärtat av Madrid och med allt vad den innehåller av telegraf och telefon och press har den blivit det kanske oftast och tätast beskjutna huset i hela staden. Och en hel rad små och stora granathål visar också att man då och då träffar. Jag för min del har aldrig förr varit i Madrid och kan alltså inte jämföra. Men vem som helst kan förstå att skillnaden måste vara fruktansvärd Och det kan man förresten också se i gamla Madridbors melankoliska ansikten. Det finns praktiskt taget inga effektiva skyddsrum i Madrid. Händer det någonting så rusar folk ner i källare, men bomber av det tyngsta slaget skär ledigt igenom källartaken. Det skulle i så fall vara undergrundstationerna som skulle kunna betraktas som säkra. Men där hade man redan när jag var i Madrid hyst in hundratals flyktingar som kröp och satt och sov och lagade mat i den fuktiga luften och smutsen och med passagerarnas fötter springande omkring sig.
Året efter det att den här intervjun gjordes, 1938, så läser en kvinna, Astrid Kindstrand, TT-nyheterna. Och telefonväxeln på Radiotjänst rasar samman. Det passar sig inte för en kvinna att läsa nyheter. Däremot så börjar man nu anställa enstaka kvinnor som journalister.
Och en av de allra första, det är Barbro Svinhuvud. 1935, en ung, företagsam studentska.
Och då gick jag upp till Radiotjänst och träffade den som var chef för barnprogrammen. Det var inte Farbror Sven. Han höll sig till sin brevlåda och Efraim Alexander. Han var chef för barnprogrammen, kapten Lilje Höök. Och sa det att jag neg djupt förstås, tyckte att barnprogrammen var förskräckligt dåliga. Vad kan ni göra själv? Ja, sa jag. Jag kan göra allt möjligt, så jag. Jag kan sjunga, jag kan berätta, jag kan prata, jag kan göra barnteater, för det har jag också sysslat med på lediga stunder. Ja, det bara började. Det var 35. Och sen medverkade jag regelbundet mellan 35 och 40.
Vad gjorde du för någonting, för slags program då från allra första början?
Jag började egentligen tyvärr med att kasta ut en del gamla människor som jag tyckte gjorde dåliga barnprogram. Och jag var ensam och jag fick göra precis vad jag ville. 39, när jag skulle bli anställd, då var Dymling radiochef. Men min närmaste chef då var Yngve Hugo. Men då var jag tvungen att gå och tala om att jag väntade barn.
Jaha.
Och då sa Hugo, jag kan inte gå till Dymling och tala om att jag har anställt en kvinna som väntar barn. Det går inte. Vi kan väl vänta lite. Ung och dum som man var, så sa jag, klart vi kan vänta. Det där med tjänstår, det tänkte man ju inte på den tiden. Så jag väntade, jag och 41 blev jag anställd. Och sen var det ju dags 42 och 45 och få flera barn. Och jag minns att farbror Sven sa en gång till mig, men vad har ni för det, din man Torkel och du? Kan ni inte gå på bio istället? Och det där väckte ju stor munterhet. Överhuvudtaget var en kvinna hade för sig då på Radiotjänst väckte alltid stor munterhet. När alla i huset blev sjuka och fick mässling, fanns ingen hjälp att få, det var ju bara att ta ledigt. Och då blev man ju utskrattad bland männen att man var tvungen att ta ledigt för att vara hemma och sköta hem och barn. Så småningom åkte de ju dit själva, gå förlov. Det var en kamp. Jag har aldrig varit någon kvinnosakskvinna. Jag har aldrig kämpat egentligen för kvinnorna. Jag kämpade nog kanske bara för mig själv för att kunna försörja mig. Och hjälpa till att försörja mig hemma. Min man var officer och han hade mycket liten lön. Men när jag då blev anställd, då fick jag 200 kronor i månaden. Och jag visste att en ung man med samma utbildning som jag själv, han hade fått det dubbla.
Hur kändes det, sådana saker? Och att sådana saker som att det väckte munterhet var en kvinna gjorde också?
För att man var ju ilsken. Man gav sig ju själv adrenalinsprut och praktiskt taget varenda dag. Och jag sa, men varför? Vi har samma utbildning, vi gör samma typ av arbete, vi gör ju program och gör program dagligen. För det gjorde man ju verkligen på den tiden. Från Arla morgon till sena nätterna. Och då sa dåvarande ekonomi- och personaldirektören Erik Mattsson, en förtjusande man för övrigt, mycket blåa ögon. Det var mycket med lek och flört och kärlek på den tiden på Radiotjänst. Du har ju en man som försörjer dig. Det fick de flesta höra. Och det dröjde fram till 44-45 tror jag. Till jag fick påök till 250 kronor. Sen gick det ju så sakta det upp för. Men sen när jag hade blivit lite säkrare i korken och stod på stadiga ben, då steg lönen också. För då vågade jag säga från ordentligt.
Mm. Var ni få kvinnor på radiotjänst till att börja med?
Ja, det var inte många. Jag kan inte säga för dagen hur många det var. Men jag vet att vi hade... män bildade en radiotjänstemannaförening, RTF. Den fick inga kvinnor vara med. Och det var ju väldigt retsamt därför att där talade man ju programverksamhet och planerade.
Så där var du utestängd ifrån?
Ja, fullkomligt utestängd. Det var ingen kvinna som fick vara med. Det spelade ingen roll om man tillhörde kontorspersonalen eller produktionspersonalen. Ingen kvinna fick vara med. Då bildade jag en egen kvinnlig tjänstemannaförening och det tror jag var 42 eller 44. Jag räknar själv, vi har 40 års jubileum i år. Vi var 3 eller 4 kvinnor från början. Idag är de uppe i 600 och är fortfarande enormt aktiva. Männens förening är borta för länge sedan. Men kvinnorna var väldigt ensamma och det fanns en plats som kallades för Trälhavet. Och där satt alla de flickor som skrev maskin. Det var ett trälhav. Men visst var det roligt. Man var ju ung, man kämpade ju som en best för att få göra program. Och för att få in sina program. Och man fick ju in dem så småningom också.
Jag ser här i din klippbok att... man dels efterlyser svenska hallåor 1943. En stor debatt nästan här i flitiga händer åtminstone. Vi borde ha en svensk hallåkvinna, säger Radiotjänst nya chef Yngve Hugo. Och så säger man att det finns i andra länder. Det finns i finsk, tysk, fransk och italiensk radio. Och det var tydligen.
Ja, jag var med och började hallåa. Det var ganska jobbigt. Vi var 3 stycken som började, tror jag. Och jag tror aldrig i livet att jag har fått så mycket skällbrev och så mycket telefonsamtal. Folk kunde ringa hem till mitt i natten till en och skälla ut den. Man hade inte där att göra. Man vill inte ha kvinnliga röster.
Men när du var hallå, då hade du arbetat redan på Radiotjänst i många år. För det var tydligen på 40-talet och ändå så tyckte de inte om att höra kvinnoröster.
Nej. Det märkliga var att man var inte van vid kvinnoröst att annonsera på program.
Just som hallåa då? Alltså.
Just som hallåa. I andra program gick det alldeles utmärkt. Men inte som en hallåröst.
Under 40-talet så kom ju till exempel Ingrid Samuelsson till radion. Och hon arbetade då med kvinnoprogram. Så ni beslutade er för, eller var du med då liksom, att bestämma att nu måste vi ha någon som tar sig an kvinnorna?
Nej. Egentligen var det ju så från början att det var farbror Sven som gjorde allting.
I begynnelsen
var farbror Sven. Han var ordet, så att säga. Om jag får göra den jämförelsen. Han gjorde barnprogram. Han gjorde idrott. Han gjorde kulturprogram. Han gjorde samhällsprogram för kvinnor och för män. Han gjorde konst. Han gjorde allt. Men han förstod ju också detta. Han följde ju med sin utveckling enormt. Att här skulle det in folk på de olika områdena som passade. Och folk som kunde sina saker. Och Ingrid Samuelsson kunde.
Men du var aldrig frestad eller sådär att komma in på det här Ingrid Samuelssons domäner?
Nej, jag kunde ju ingenting om det. Jag har aldrig vetat någonting om... Jag kan ännu inte idag laga mat och städa ordentligt. Jag avskyr det.
Nej, Barbro Svinhuvud kom aldrig att ägna sig åt husmorsprogram. Men hon blev radions första kvinnliga chef och första kvinna i direktionen. Men under 40- och 50-talen, då blommar husmorsprogrammen upp. Från början kunde ett konsumentupplysande program låta så här, som när Else Klen talar mode.
Det är nog dessvärre så att svenska kvinnor över 35 år väger för mycket och äter för mycket. och vore lättare att klä om hon vägde mindre. Men eljest är hon dess bättre snygg nog, lång och rak och med riktiga proportioner i horisontalplanet. Hon har alltså lagom lång överkropp, lagom långa ben, tillräckligt långa armar. I kläder behöver hon därför endast hålla sig till de allra enklaste rena linjerna. Finklänningen kan lämpligen ha korsat liv, alltså med höger framvåd på livet lagt över det vänstra, vilket ger V-formad ringning som förlänger både hals och figur.
Finklänningen med korsat liv byttes ut mot lottadräkten och kvinnorna samlas för fredens skull.
Ers excellens, mina damer och herrar, samtidigt jag hälsar er alla inbjudna och medverkande, deltagare och lyssnare, vill jag meddela syftet med detta vårt möte. Miljoner kvinnor i alla kulturländer skälver nu i ångest inför det totala krigets grymma meningslöshet. Vi bävar för hotet att Europa åter ska förvandlas till en hatgrop där förstörelsernas gudsförgetna krafter får ohämmat utlopp, där mänsklig kultur förtärs av sin egen tekniska fulländning. Som släktets ödmjuka bärare måste vi höja vår förtvivlade röst mot den barbariska mentalitet som riktar spjutet mot våra barns lycka och välfärd. Ingen engelsk, fransk, rysk eller tysk kvinna vill på allvar uppleva den katastrof som hotar oss alla.
Disa Westberg den 12 februari 1940 talar inför medlemmar från 24 kvinnoorganisationer samlade i en fullsatt konserthus i Stockholm. Och krigets vardag i Sverige blir framförallt kvinnornas angelägenhet. I radion får de noggranna anvisningar om hur de ska sticka militärens marschsockor. Och radion förhör sig också om hur kvinnor i hela landet klarar kafferansoneringen.
En husmor i Luleå har följande synpunkter på kafferansoneringen.
Och när jag häromdagen var ute på landet och det alltid aktuella kaffeproblemet kom på tal, så sa husmor i gården helt glatt: vi dricker silverte om morgnarna. Det gör det i de flesta gårdarna här i byn, och det mår vi inte illa av. Naturligtvis klagas det på sina håll, men det är nog mest av tanklöshet. Och att det klagas dumt har nog gått upp för de flesta. Får vi inte värre bekymmer än så får vi verkligen vara tacksamma. Kaffe kan vi ju alltid vara utan.
Vi vänder oss till optimistens fru, som väl bör kunna representera Göteborg ganska bra. Vad säger fru Gränsel? Får Ludde och hans familj det antal kaffekoppar som ni är vana vid?
Ja, det får vi. Tack vare att vi använder fikon som vi köper i en fruktaffär. Dessa skär man i små, små bitar och sedan rostar man dem precis som man rostar vanligt kaffe och stöter dem sedan i en mortel och sedan kan man blanda upp det efter behag. Och det blir ett alldeles utmärkt kaffe utav detta.
Blir inte det kaffet lite sötare än vanligt kaffe?
Ja, kanske en aning sötare, men om man då använder lite mindre socker än vanligt så känner man ingen skillnad.
Det var ett mycket gott råd till alla husmödrar.
Ja.
Men hur är det, dricker ni mycket kaffe i familjen?
Nej, det gör vi inte. Ludde dricker mest te. Men eftermiddagen vill han gärna ha en kopp kaffe. Och då tycker han hemskt mycket om detta fikonkaffe.
Som en röd tråd genom 40-talet så går oron för att kvinnor flyr landsbygden och dess tunga arbete. Ingrid Oswald, inspektris vid Statens lanthushållsskolor, hon manar myndigheterna att satsa på lanthusmödrarna när jordbruket nu ska få statliga pengar. Och radion är där.
Glöm inte bort hemmen och glöm inte bort kvinnornas insatser i produktion och konsumtion. För hemmens roll i landsbygdens liv kan inte överskattas. Eftersom hemmets arbeten i största utsträckning utförs av kvinnorna och hemmiljön därigenom skapas av dem, kommer alltså hela frågan om hemmens förbättring att i första hand bli en fråga om förbättring av kvinnornas arbetsförhållanden. Hur många hem på landet drivas inte ännu denna dag utan tillgång till vad man i städerna inte kan tänka sig att leva utan, till exempel elektriskt ljus. Ett förstahandsönskemål är också bekväm tillgång till vatten, för att nu inte tala om varmvatten. Den dag längtar man efter då riklig tillgång på vatten är en helt naturlig sak också på landet och inte som nu för många en ouppnåelig lyx. Det ekonomiska resultatet av verksamheten i hemmen ska kunna påvisas i siffror, och det ska då kunna uppenbaras vad kvinnornas arbete i jordbrukarhemmen är värt för det enskilda hemmet och nationalekonomiskt, och att det är väl försvarbart att pengar investeras i hemmen för att göra arbetet än mer lönande. Hemmen måste alltså få sin andel av det som nu ska investeras i jordbruket.
Hemarbetets värde, det betonade också Ingrid Samuelsson, som anställs för att göra husmorsprogram. Hennes mål är att ge kvinnor självkänsla, bryta hemarbetande kvinnors isolering och i radio ge kvinnorna, ja, allt. Under den här tiden så finns också Annalisa Söderblom Berklings brevlåda för sociala frågor, Vart ska jag vända mig? Som sen följs av Liss Asklunds Människor emellan. Program dit framförallt kvinnor vände sig.
Vad kvinnorna ville höra i radio tog Ingrid Samuelsson reda på inför radions 25-årsjubileum 1950.
Det kanske var mycket besvärligt för Andersson att resa in så här mitt på vardagsförmiddagen.
Ja, visst var det lite svårt att ge sig iväg där utan vidare. Men jag har en präktig flicka hemma som ser till mina bråkiga barn.
Är det något särskilt som fru Andersson nu tror att landshusmödrarna särskilt gärna vill ha behandlat i radio?
Ja, det är utan tvivel hembiträdesfrågan. Varför det ska vara så svårt att få behålla de unga flickorna vid lantbruket. Flickorna som växt upp på landsbygden trivs nog i de flesta fall, men de vill ut och se sig om och staden lockar. Jag tror att just radion skulle kunna göra en hel del i den här saken bara genom upplysning om hur vi har det på landsbygden i vårt dagliga liv. Så kanske det kommer att klia i fingrarna på många präktiga flickor i städer och samhällen av lust att resa ut på landet och bli en effektiv kugge i det stora folkförsörjningsmaskineriet. Och sen när de bråda skördedagarna är över och potatis och äpplen och trädgårdsprodukter är under tak och innan fönsterna sitter där de ska och vi går och väntar på julstöket, då har vi ingenting emot en serie föredrag eller någon lämplig kurs särskilt lagd för oss lanthushållens kvinnor eller något för våra hembiträden. Då tar vi stoppkorgen eller stickningen och sitter så tysta vi kan för att lyssna.
Hallå, är det Sundsvall?
Jaha, det är det.
Och är det fru Hägg?
Ja, det är det.
Välkommen till fastlandet.
Tack, fröken Samuelsson.
Har det varit svårt att komma i land?
Ja, det var besvärligt därför att vi hade sydostlig storm där igår natt. Men så på eftermiddagen då så la sjön sig lite grann och det slutade blåsa. Och då fick vi stå och passa då alltså mellan Brottsjöarna och skjuta ut båten. Så det gick ju bra för oss i alla fall.
Ja, det var väl att vi gjorde det. Om man är så där isolerad, då lyssnar man väl ändå på radio ibland?
Ja, det gör vi naturligtvis jämt, för det är ju det enda nöje vi har.
Är det något särskilt som ni skulle önska att vi skulle ta upp och tala om?
Ja, på husmodersprogrammen skulle jag då önska om konservering förstås. Och så skulle jag också önska att det blev ett program om dukning och servering någon gång. Uh-huh. Och då vet jag att jag uttalar många unga husmödrars önskan.
Så snälla önskemål hade inte radiokritiken Karin Schultz.
Det är på tiden att kvinnornas intresse för radion vaknar. I själva verket vittnar det ganska dåligt att 25 år har gått och vi har låtit radiotjänst uppslukas av männen. Det finns väl inte någon som helst anledning att radion ska vara helt och hållet maskulin som den nu är. Radion är någonting som vänder sig till hela folket. Radion är en kulturfaktor av oerhörd betydelse. Vilka är det då som uppträder i radio? Jag har roat mig med att göra en statistik över programmen under första kvartalet i år. Och jag har gjort en uppdelning. Å ena sidan föredrag och rapsodier och krönikor. Och den andra kåserier och samtal. Från den 1 januari i år tills idag så har första gruppen, föredrag med mera, där har det hörts 182 manliga och 17 kvinnliga föredragshållare. Beträffande kåserier och lätta samtal så var majoriteten för männen inte lika förfärlig. Men ändå, 97 manliga och 20 kvinnliga. Kvinnorna får inte utestängas ifrån samhällslivet så som man gör då man utestänger dem ifrån radion. Jag föreslår nu att vi gör en utredning över de senaste 5 årens program och så skickar omkring resultatet till kvinnoföreningarna. Och sen kan kvinnoföreningarna föreslå namn och slutligen göra en gemensam aktion till Radiotjänst.
Det här var ändå en tanke som var främmande för många yrkeskvinnor på 50-talet. De tyckte att kvinnorna nu hade alla rättigheter på pappret och det var bara att ta för sig. Att könsrollerna håller på att förändras, det märker man ändå. Nu handlar det inte bara om att kvinnorna effektivast möjligt ska sköta sina hem. I programserien Äktenskapsskolan så får man på en bild i Röster i radio se Sven Gäring tvätta en skjorta. Något som lärdes ut i programmet. Männen tar också del i hushållsarbetet. Tore Wretman lagar middag för